Du lyssnar på Salamord av Ove Liljeberg. Uppläst av mig, Ludvig Josefsson. 1. Doften av svett slog emot honom. Han granskade hennes nakenhet på den blodiga, solkiga madrassen som var täckt med plast. Blodet hade koagulerat på insidan av hennes bleka, finlämmade lår. Det högra ögat stirrade rätt upp i taket, medan det vänstra var en svullen, blålila massa. Hon är vacker, tänkte han och strök bort en mörk hårtest från hennes ansikte. Bara för några minuter sedan hade hon varit en skrikande, stridbar valkyria som gjort motstånd, vilket stegrade hans lust till oanade höjder. Resultatet var precis vad han betalade för. Utlösningen hade kommit i samma stund som han hade tryckt till med fingrarna runt hennes hals. Inte för hårt, inte för löst. En svettdropp i pannan irriterade honom. Han drog på sig overallen och torkade av sig med latexhandskarna. Han hostade försiktigt och överrumplades av ekot som kastades tillbaka mot honom från de isolerade väggarna. Han gjorde några rullningar med huvudet, skakade loss armarna, mjukade upp händerna med snabba fingerrörelser. Ögonblicket senare hade han lagt ena handen för hennes mun, med den andra handen tog han ett kraftigt tag om hennes nacke. Ett snabbt ryck och han hörde det bekanta, krasande ljudet. La sen försiktigt tillbaka den livlösa kroppen på madrassen och konstaterade att det var en vacker död. Ur en svart attachéväska plockade han fram en skalpell och gjorde ett snabbt snitt. Souveniren stoppade han ner i en glasburk. Han njöt av stunden, ställde sig upp i stram givakt och visslade "Du gamla, du fria". Visserligen falskt, men ändå en värdig sorti, tänkte han. Att få njuta av en fet cigarr tillhörde finalens höjdpunkt. Han blåste några rökringar mot den livlösa kroppen. Brännmärkena på hennes bröst ritade ett lustigt mönster, likt en erigerad penis. Till slut slängde han ner den brinnande cigarren i en plåttunna där han tidigare slängt hennes bensinindränkta kläder. Stilla stod han och såg på när lågorna slukade tunnans innehåll. Han suckade. Stämningen började svalna och verkligheten komma i fatt honom. En känsla han aldrig lärt sig att tycka om. När han placerade kroppen i bakluckan på bilen kunde han fortfarande förnimma hennes lena hud, doften från det långa svarta håret som omslöt hans fingrar. Nu fanns det inte längre något motstånd i den späda kroppen. Han gick tillbaka till huset och städade omsorgsfullt, rullade ihop den blodiga plasten som skyddat madrassen och slängde den i tunnan. Inte en blodfläck eller minsta svettdroppe skulle få finnas kvar. Helst hade han tänkt bränna ner byggnaden, men tanken på nya leveranser fick honom på andra tankar. En sista kontroll innan han lämnade platsen. Inget kvarglömt, inga synliga spår. Han gillade inte att han var tvungen att själv ta reda på offret. Själva begravningen vållade större problem än vad han hade tänkt sig. En barnfamilj hade kört in på en avfartsväg då de yngre medlemmarna i familjen skulle uträtta sina behov. Irriterat körde han in mot vägkanten en bit bort och avvaktade tills barnen var klara och familjen åkte därifrån. Han tittade sig försiktigt omkring innan han baxade ut kroppen ur bilen och bar bort den till graven han grävt dagen innan. Med varsam hand slöt han hennes ögon, klappade henne försiktigt på kinden och pussade henne på pannan. Gick tillbaka till bilen och hämtade en bukett rosor som han placerade mellan hennes knäppta händer över bröstet. Det tog inte lång stund att ösa över den grunda graven och lägga över ris och grenar. Till slut ställde han sig på knä och läste tyst för sig själv psalmen "Gud som haver barnen kär". 2. Kriminaltekniker Kristina Rosenius.